Vänner, vi håller på med Jesu återkomst. Vi är fram vid del 2 och nästa vecka så blir det sista delen. Om det är någon här då, annars får jag göra en inspelning och skicka ut. Men det är ju så. Det vart det försenat allting på grund av sjukdom. Vi såg förra gången att det här är något vi inte kan vara utan. Vi måste tro att Jesus ska komma, annars är liksom inte världshistorien komplett i någon mening. Och Bibeln blir väldigt konstig om Jesus inte kommer tillbaka. Det är först då cirkeln är sluten på något sätt. Och vi började titta på att beskriva det utifrån några frågor. Vem, varför, hur, var och när? Alltså vem är det som kommer, varför kommer han? Det tittade vi på förra gången. Och vi ska repetera de frågorna. Och sen går vi in på när. Och hur. Och var. Och det här är jätteintressant. Nästa gång tänkte jag. Det ska vi landa i att. Jag ska presentera för er en översikt. Över hela det här händelseförloppet. Från den tid vi lever nu. Och den tid vi lever nu, så vitt jag vet, är ju innan det här brakar loss riktigt ordentligt. Och den här tiden ska kännetecknas av att evangeliet når hela världen. Och Jesus säger då att på ett annat ställe att evangeliet ska predikas för alla folk, sedan ska slutet komma. När Bibeln har nått, eller Bibelns budskap framförallt då, har nått alla etniska folkgrupper, va? Då är det någonting som är avslutat. Sen då rullar liksom det sista. Och då ska vi se det på ett stort perspektiv. Men nu har vi tittat lite mer på detaljer. Vad var det vi sa förra gången nu? Vem är det som kommer? Vi konstaterar att det är viktigt att det är samma Jesus som föddes i Betlehem. Visserligen är han nu förhärligad. Han är uppstånden från de döda. Och han kommer inte som en lidande tjänare. Utan han kommer som kungen. Han ska ta det som är hans eget. Återupprätta riket mot Israel. Och jag plockade fram några bibelställen där. Vi läste i Hebreerbrevet 9:28. Att det är Kristus som blev offrad för många synder. Som trädde fram en andra gång. Man kan läsa i Daniel 7. Och Matteus 24. Att det är människosonen som kommer på himlens moln. Och i första Thessalonikerbrevet 1:10. Så står det att det är Guds son. Den som Gud uppväckte. Som vi väntar på. Så det är inte alls en annan Jesus gestalt som ska komma. Utan det är den Jesus som lämnar jorden när han for upp till himlen. Det är sen vi firar på Kristi himmelfärd. Så det är den Jesus som ska komma tillbaka. Varför kommer han då? Och då såg vi att det viktigaste är att han kommer tillbaka för att frälsa dem som väntar på honom. Vi är frälsta. När vi har tagit emot Jesus i våra liv här på jorden. Vi lever i en ständig frälsningsprocess där Gud helgar oss. Men detta är inte klart förrän han kommer. Då ska vi bli frälsta. Så att frälsningen är något vi lever i alla tre tempus samtidigt. Det är förfluten tid, nutid och framtiden. Det är fantastiskt. Tänk om det var så att frälsningen bara var någonting som hände igår. Men det händer hela tiden. Va? Det börjar någonstans och så lever vi i det och så ska det slutföras. Så att det täcker liksom allting. Vi läste också att Jesus kommer för att fullborda Guds frälsningsplan. Det var en hel del saker som Jesus inte gjorde när han var här första gången. Det ska han nu uppfylla. Han ska uppväcka alla som dött i tron på honom. Det står att de som sover i mullen ska, de rättfärdiga ska få liv igen och lysa som stjärnor. Han ska också samla ihop sitt folk. Som det är nu så är alla som tror på Jesus utspridda över hela världen. Det har inte han tänkt. Utan villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Han ska samla ihop oss alla. Det är en enda församling. Med honom som herde. Och i samband med det så återupprättar han riket åt Israel. Davids kungadöme ska återupprättas. Med säte i Jerusalem. Vi var inne på det här med tredje templet. Vi tror ju att det ska byggas ett nytt tempel förmodligen. Men det kommer inte användas för att offra djur under den tiden då vi är där. Jag menar, den tiden är förbi. Men det är ett tidens tecken att det templet ska byggas igen. Men när Jesus kommer, då ska han återupprätta riket åt Israel. Han kommer att medla mellan nationerna, stifta fred. Om ni åker till New York och tittar utanför Förenta Nationerna där, så finns det en avhuggen bibelvers inpräglad på en sten. Någon form av sån här mur. Och då står det att de ska smida sina svärd till plogbillar. Och man ska inte längre lära sig att slåss. Va? Men slår man upp den där versen och läser den i sitt ursprung, då vill man gärna ha med första delen av meningen. Och det står det, när Herren är konung på Sion. Så att igen, de har kapat av det viktigaste egentligen. Det börjar med att Jesus blir kung igen. Då ska det här ske. Så att säga. Det där är väldigt märkligt. Det är roligt att de citerar Bibeln, men man ska citera hela versen när man gör det. Förenta Nationerna. För då ska han upprätta det där riket. Och det kommer finnas en falsk kristusgestalt, då såg vi, som heter Antikrist. Han ska förgöras. Han kommer att pröva kvaliteten på vad vi har gjort för hans namns skull och ge oss lön. Senare kommer alla människor att ställas inför hans domstol. Det är Jesus som ska döma hela världen, levande och döda. Man sa förra gången, Adolf Hitler, Stalin, allihopa ska stå inför Jesus. Avlägga räkenskap, även du och jag. Har vi tagit emot Jesus så blir det en friande dom. Det finns ingen fällande dom för den som är i Kristus. Det är mycket viktigt att komma ihåg. Men vi kommer ändå stå där inför honom. Och så vidare och så vidare. Så det tittade vi på förra gången. Det var vem det är som kommer och varför. Men om man då tittar på var kommer Jesus att dyka upp när han kommer. Och då vill jag gå till Bibeln igen. Då ska vi läsa Matteus 24. Jag har den filosofin när det gäller Jesu tillkommelse att han själv hade bäst koll på det här. Och egentligen allt jag försöker undervisa om Jesu tillkommelse utgår jag alltid från Matteus 24 och Uppenbarelseboken. Och sen plockar jag in de andra bibelställena. Men jag har den uppfattningen att där har vi den mest heltäckande bilden. Annars hittar vi fragment lite här och lite där. Men här har Jesus själv berättat en massa saker om vad som ska hända. Och sen när det kommit uppenbarelseboken så står det ju att det är Jesu Kristi uppenbarelse. Så att det är hans egna ord som vi liksom utgår ifrån hela tiden då när det gäller det här. Och var kommer Jesus att dyka upp? Då ska vi se. Matteus 24. Vill jag läsa först. Och då står det i vers 27. Så här. För liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall människosonens ankomst vara. Där den döda kroppen är samlas gamarna. Och så fortsätter han. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnor ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då skall människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Jesus ska komma på himlens moln och det används en bild här av blixten som går ända från öster till väster. Och det står alla folk ska jämra sig när de ser honom. Så på något sätt, vi som inte kan förklara, så är det här en global händelse. Alldeles uppenbart. Och samtidigt som det är en global händelse. Om vi tittar på apostlagärningarna. I början. I första kapitlet. Vers 6. När de nu var samlade frågade de honom. Herre, tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel. Han svarade dem. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Det här skedde på Oljeberg precis utanför Jerusalems murar. Bara några hundra meter bort. Medan han såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från ett i himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp. Så att här är vi alltså i Jerusalem utanför på Oljeberget. Läser man Sakarja 14 så står det att när Herren kommer tillbaka ska han sätta fötterna just på Oljeberget i samband med den sista tiden. Så att var är en lätt fråga att svara på, men det är inte så lätt att förklara hur det ska gå till. På något sätt så ska alla se det här samtidigt. Och samtidigt ska vara centrerat till den stad som Jesus sen ska regera från, Jerusalem. När det väl händer så får vi väl konstatera, jaha, det var så här det ska gå till. Men just nu är det ganska svårt att förklara.
Kan det ha med det att göra?
Förlåt?
Kan det ha med det att göra?
Möjligtvis. Ja, det har ju spekulerats i att människor ska se det här på tv och sånt här. Å andra sidan så ska han ju synas på himlen. Ja, kanske.
Hans tecken i skyn då?
Ja, tecken i skyn till och med. Ja,
till exempel. Och då har det ju
skulle kunna vara kors.
Den är ju mörklagd.
Ja, just det.
Men ändå ska tecknet synas.
Just det.
I skyn. Mm. Oavsett det ljuset är mörkt.
Ja, så visst. Media kan vara en bit av det. Men, och det kan ju få människor att rusa ut och titta upp och så ser de att det, för det står att han ska sända ut änglarna också, va? Och de kommer ju synas överallt där det finns kristna människor, så att, ja. Vi ska se, det var ett eller jag tänkte, jo, Uppenbarelseboken säger samma sak, första kapitlet. Och vers 7, där kommer en poetisk utsaga. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Även de som har genomborrat honom och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Så på något sätt är det något kosmiskt, något globalt som händer. Och samtidigt så ska det centreras och kanaliseras ner mot Jerusalem och allt det här. Det kan också vara så här, och det ser man när man läser Matteus 24, att vad som beskrivs här, att det här sker i två steg på något sätt. Därför att det lustiga när man läser Matteus 24 är att där säger inte Jesus att han ska sätta fötterna på Oljeberget. Han säger bara att han ska visa sig. Och så ska änglarna fara ut och samla ihop alla hans troende. Och sen läser vi på ett annat ställe att vi ska ryckas upp och möta honom i skyn. Det är inte Jerusalem vi ska möta honom. Vi ska möta honom på himlen. Ja. Det är det här som Bibeln brukar kalla för uppryckandet. Va? Att först rycks församlingen upp. Va? Och sen efter en viss tid, som man kan spekulera hur långt den är, så landar vi tillsammans med Jesus i Jerusalem. Känner ni igen det här eller är det helt nytt för er?
Nej, det känner jag absolut.
Ja. Mm.
Precis.
Så har vi ju pingstvännen tänkt. Och jag tror att det är rätt. Jag tror att det är därför som Jesus inte säger något mer om det. Han säger bara i vers 30 att man ska se honom komma på himlens mål. Och läser vi första Thessalonikerbrevet så är det alldeles uppenbart att församlingen möter Jesus upp i skyn och inte när han har landat, va? Utan det kommer lite längre fram. Första Thessalonikerbrevet 4. Och när man läser första Thessalonikerbrevet 4 ska man ha klart för sig att det här var till människor som inte var i kristna så länge. De hade inte riktigt koll på saker och ting. Och när människor började dö i deras församling, då blev de jätteoroliga. Hur ska det nu bli när Jesus kommer? Då får ju de inte vara med. Och då blir Paulus tvungen att förklara. Läser man kapitel 4, vers 13-18, står det så här. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Till när en befallning ljuder och ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Och sen kommer det jag ville komma till. Därefter ska vi som lever är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi för alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Det finns en likhet här mellan Matteus 24 och det här. Nämligen här sägs att Jesus visar sig på himlens moln och det är där församlingen möter honom. Vad som händer sen, det sägs inte någonting om här. Mer än att vi alltid ska vara med honom. Och vad vill du veta vad som händer därefter, då får vi läsa på andra ställen, Uppenbarelseboken till exempel. Men för oss är ju det här det viktiga, och jag tror att det var därför Jesus inte gick längre när han beskrev det, utan han ville uppmuntra lärjungarna att förstå att det ni behöver veta, det är att när jag kommer, då kommer ni ryckas upp och möta mig i skyn. Och när vi är tillsammans, då är allting bra igen.
Mm.
För då är vi inte skyldiga.
Hur är det med paradiset?
Paradiset, jo. Där tillbringar ju vi tiden fram till det att vi uppstår.
Mm.
På den här tiden var det så här att de jordiska härskarna, och man tror att idén faktiskt kommer från Edens lustgård från början, men jordiska härskarna hade ofta kungliga trädgårdar i anslutning till sitt palats. Så, och de kallades då för paradiset. Det är samma ord, va? Och så att när du och jag dör, då hamnar vår själ i trädgården utanför palatset. Va? Och sen när Jesus kommer tillbaka, vi får uppstå, då ska han föra in oss i själva slottet. Det är liksom den bilden som ligger bakom. Va? I min faders hus finns många rum, säger Jesus. Va? Jag ska gå och förbereda plats. Men så länge vi väntar får ni vara i paradiset. Va? Det lustiga är, tittar man på gamla... Nu hamnar vi sidan av, men det ser intressant. Tittar man på gamla utgrävningar hur de här trädgårdarna såg ut, så hade de ofta fyra vattendrag som gick ut åt varsitt håll. Det där känner vi igen från första Mosebok, va? Det var fyra floder som gick ut ur lustgården och vattnade. Så att på något sätt så har det minnet från mänsklighetens historia bevarats i hur man byggde sina palatser. Taj Mahal till exempel kan man se, och även andra ställen i Indien.
Mm.
Ja.
De här ögonblicken, församlingens uppryckande och när Jesus ska komma på Oljeberget,
det
är inte samma, utan det är två olika.
Ja, det verkar vara två olika faser i samma återkomst på något vis, va? Sen har vi spekulerat lite grann om hur lång är den där, men det får vi komma tillbaka till nästa gång.
Det
var
till folket
Forell
runt, han hade
ju
sin
plan
som
heter. Ja, just det. Ja, precis. Ja. Men i alla fall, Jesus ska visa sig på himlen. Blixten går från öster till väster, alla molnen. Och sen i nästa steg så kliver han ner till Oljeberget då. När kommer Jesus? Och då ska man veta det att om man tittar i Matteus 24, vers 3, så var det hela anledningen till att Jesus började hålla det här långa talet om sin återkomst. Att de ville veta när. När ska det här hända? Och vad blir tecknen på det? Vi kan läsa 3 där. När Jesus sedan satt på Oljeberget, det är ju intressant att han sitter på Oljeberget dit han skulle återvända sen. Och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade, säg oss. När ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Och då börjar Jesus prata då. Va? Och det är den stora frågan. När kommer han? Då är det så här att där har vi spekulerat väldigt mycket. Och en del kristna sekter så har man pekat ut både datum och årtal och sånt där. Va? Och det har vi ju lärt oss. Och det är inte bara kristna sekter. Örebro missionens grundare till exempel, vad hette han nu då? Ja, han spekulerade ju väldigt i det. Han trodde han hade kunnat räkna ut vilket år det var och så vidare. Va? Men det visade sig vara fel också. Det är många som har gjort det i viljan att liksom hitta sanningen om det här. Men det kan vi inte göra. Det finns ett oväntat moment i det. Dagen och timmen känner ingen. När ni minst anar det, säger Jesus, så kommer han. Och samtidigt så är han väldigt mån om att berätta för oss här att så här kommer världen se ut. Det här kommer hända först. Det här kommer hända sen. Och strax efter den här tidens nöd, då ska människosonen visa sig på himlens mån. Och så vidare. Så att, om vi tittar just i Matteus 24, eftersom det är där vi är. Så i vers 36 så säger Jesus då. Vers 35 är bra. När människor är rädda för att världen ska gå under så brukar jag tänka på det här. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men å andra sidan står det i vers 34 innan. Detta släkte ska inte dö förrän allt detta händer. Du och jag behöver inte vara rädd för att världen ska förgå av misstag. Va? Jag menar, Gud har kontroll på det här. Jesus kommer hinna hit innan allting förstörs. Men vers 36. Om den dagen eller stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utan fadern. Ingen kan säga exakt när det ska ske. Han säger något liknande i vers 42 där. Var därför vaksamma till ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Och så vers 44. Var därför också ni beredda till en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Och han säger i en stund när ni inte väntade.
Mm.
Jag tror att beredskap, alltså i någon mening tror jag att alla kommer att bli överraskade. Men inte kanske på fel sätt. Va? Ni vet ju det. Man går och väntar på att man ska få gäster. Man vet att de är på väg och man förbereder för det. Va? Men sen när det väl ringer på dörren så kan man bli överraskad i alla fall. Va? För att man tänkte på något annat precis då när det ringde. Va? Jag tror att det är en sån situation. För det är ju värre om det ringer på dörren och så just det. Nu kommer hela släkten och har inte förberett någonting. Va? Den situationen har inte Jesus tänkt att vi ska hamna i. Utan han har tänkt att vi ska vara beredda. Och därför säger han att det är viktigt att vi är vaksamma. I vers 32 säger han, lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära.
Mm.
Det finns ingenting jag älskar så mycket i världen som äppelträd, tror jag. Äppelträd som blommar, det är bland det mest fantastiska jag vet, va? Men just när man ser de där knopparna börja komma fram så här, nu kommer det snart, och så helt plötsligt är det helt vitt eller vad det nu är för färg på de där blommorna. Och jag tror Jesus vill att vi ska ha samma känsla inför det här också, att när vi ser att saker och ting börjar hända så förstår vi, nu är det snart dags. Så det är den typen av beredskap som vi kan ha. Men det finns några såna här lite udda saker som man kan ha med sig. Vers 29 där är väldigt intressant. Strax efter den dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Har ni läst om Jesu korsfästelse, att det blev ett mörker över hela jorden?
Mm.
Det har man tagit fasta på när man arkeologiskt har försökt bestämma vilket år han måste ha dött. Va? Därför att det finns bara två år då man har registrerat en solförmörkelse. År 30, år 33. Och förmodligen är det år 33. Alltså detta är belagt historiskt. Då. Så att förmodligen beskrivs här en solförmörkelse. Och ni som var här i söndags vet, vi läste Joels bok om tecken ska synas på himlen, solen ska vändas i mörker. Så att när Jesus dör, då är det förmodligen en solförmörkelse som sker. Och när han kommer tillbaka så är det förmodligen en solförmörkelse också. Och det står att månen inte ska ge sitt sken. När lyser inte månen?
När i skuggan. Den lyser ju jämnt egentligen.
Ja, precis.
Det beror på var du är.
Men när reflekterar den inte något ljus tillbaka till jorden? För den reflekterar ju bara från, jo, det är ju när den står framför solen.
Ja, just.
Så det är inte helt taget i luften att det kommer vara en solförmörkelse när det sker. Det kan man spekulera över. Men jag har tänkt på det ibland. Att det där dyker upp många gånger i Bibeln. En del kopplar det här också till vissa judiska högtider. Och där får man vara försiktig med att spekulera. Men de tre stora judiska högtiderna är, som jag sa i söndags också, påsk, pingst och lövhyddohögtiden. Sen finns det andra också. Vi tror att Jesus föddes på lövhyddohögtiden på hösten. September, oktober någonstans. Därför då bodde Israels folk i tält. Och det var då man låg ute med sina får om natten som herdarna gjorde. Det var ju inte kring jul, det är ju en senare tradition. Sen ger han sitt liv för oss på påsken. Och så ger han oss anden på pingsten. Det vore ju väldigt lämpligt om man kom tillbaka under lövhyddoktiden då. För då är cirkeln sluten, säger man. Då har han liksom passerat genom alla de där högtiderna. Det här är rent spekulativt. Men det finns en del som tror att det är så. Det finns lite små saker som tyder på det. Å andra sidan så ska vi inte kunna säga när det sker. Så att som en del gör att resa ner till Jerusalem varje år i september och oktober. Fel lövhyddoktiden i förväntan att han kommer då. Nej, det blir lite fel tycker jag. Det är inte säkert att det är då. Det kan ske vid ett annat tillfälle. Det som är viktigt, det är att när vi väntar så är vi upptagna med rätt saker. Det är Jesus, hela kapitel 25 handlar om det egentligen. Från vers, ja, det är två liknelser här som Jesus har. Han talar om 10 jungfrurna som stod och väntade på brudgummen som skulle komma ifrån bröllopet då. Och alla blev dåsiga, så att alla blev lite överraskade. Men det fanns en skillnad mellan de förståndiga och oförståndiga. Det var att de ena hade olja i lampan. Och det här är ett uttryck som ni känner igen. Att det är en bild för det andliga livet. Jag skulle inte säga att det är en bild för den helige ande faktiskt. För då måste man ta det bokstavligt som står längst ner. Att man kan gå och köpa olja. Och en helig ande kan inte köpas. Så det tror jag inte. Jag tror mer det är en allmän bild för att vi behöver ha ett brinnande andligt liv. Så att det var viktigt att de var upptagna med att vänta på honom. Och sen läser man liknelsen av talenterna från 14 versen i samma kapitel. Och det handlar i princip om att någon som lämnar ut pengar och ber sina tjänare investera dem medan han är bortrest. Och sen när han kommer tillbaka så får de redovisa det. Det är inga konstigheter. Ungefär så tänker Jesus med dig och mig också, att det vi har fått av tillgångar, det vi är bra på och det vi har, det ska vi använda på ett bra sätt medan vi väntar på att han kommer tillbaka. Det är inte så konstigt egentligen. Ta vara på det vi har fått helt enkelt. Ja, så det är lite grann om när. Vi kan inte säga det, men vi kan se av tidens tecken att det närmar sig på många vis. Du talade här förut om ett tempel i Jerusalem. Den här fula personen som Jesus ska besegra när han kommer tillbaka, antikrist, det står om honom att han innan Jesus kommer ska gå in i templet och sätta sig i det och kräva människors tillbedjan. Då behöver ju templet finnas på plats, annars kan ju det här inte ske, va? Så därför så är ju det ett sånt tidens tecken. Får vi höra att de börjar bygga upp ett tempel, låt säga att judar och araber där nere kommer överens om hur de ska dela upp oljeberget och judarna får en tillräckligt stor plätt för att smälla upp det här templet, kommer gå fort som helst. Allt är förberett redan. Bestöker man tempelinstitutet där nere så ser man det. Och de kommer komma igång med offrandet och överstepräster och allt det där väldigt, väldigt, väldigt snabbt, va? Och då är vi inne i den här sista perioden. Så att det gäller att vara lite vaksam vad som händer där nere i hela landet framförallt.
Man känner också det här med märket i pannan.
Ja, just det.
Det har ju verkligen exploderat nu, det här med att man opererar in.
Ja, man sätter chip i händerna
och sådär. Chip i händerna och sen precis. Man går in överallt.
Ja, det är också sånt där tidigt tecken. Det var lite grann om när. Vi ska avsluta med hur han kommer. Vi ska bara påpeka några saker. Vi stannar i Matteus 24. Och vers 30 är viktig där då. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Vi vet faktiskt inte vad det tecknet är, men det måste vara ett kors nästan. Ja. Det finns en parallellberättelse i Hesekiel där en man som får gå in i Jerusalem och måla ett tecken på alla de som suckar över synden i staden. För de skulle bli skonade när domen skulle komma. Och det är en speciell hebreisk bokstav. Och vid den tiden såg den ut som ett kors, lustigt nog. Så det kan vara ett kors. Människosonens tecken ska synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma. Jesus kommer synligt. Jag tror inte han kommer hemligt. Jag tror att han kommer synligt. Han visar sig. Alla kommer se det. Så att när du och jag ska ryckas upp honom till mötes, då kommer människor vara medvetna om det sker. I vår rörelse så har vi ofta talat om ett hemligt uppryckande. Helt plötsligt var en massa människor borta. Det har funnits sådana. Jag tror inte att det är så. Jag kan ha fel. Men jag tror att det här sker synligt inför alla människor. Alla människor kommer se vad som händer. Det är min uppfattning. Men jag kan ha fel. Men det är min uppfattning. Samma vers slutar så här. De ser honom komma på himlens mål med stor makt och härlighet.
Mm.
När Jesus kom första gången så var det ganska anspråkslöst, eller hur? Va? Med ett litet barn som lades i en krubba i Betlehem och i ett stall. Liksom. Det var ingen guld och silver och palats där inte. Och växte upp. Nasaret, en obetydlig liten by i norra Israel. Ja, han var timmerman som sin pappa och var inte särskilt märkvärdig som människa, så att säga. Va? Men nu blir det annorlunda. Nu är det liksom kungen som kommer tillbaka. Va? Som åker Eriksgatan.
Mm.
Och som visar sig tydligt. Och det är viktigt. Med stor makt och härlighet. Det är ingen obetydlig person som kommer. Och det där är väldigt viktigt. Va? Därför att precis innan säger Jesus att i vers 23, om någon då säger till er, se här är Messias eller där är han, så tror det inte. Och på ett annat ställe i vers 26, om de säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Eller han är i det inre rummen, så tror det inte. Alltså, det kommer att dyka upp vanliga människor som på jorden som, ja, de kan ju verka pampiga på olika sätt och vara auktoritära eller vad de nu kan vara för någonting. Och se ut som Kristus istället. Men det kommer vara en sån stor skillnad på dem och Jesus när han verkligen kommer. Så vi behöver inte kunna ta fel. Han kommer på himlens moln med stor makt och härlighet och alla kommer se det. Vem som helst som träder fram på jorden och säger jag är Jesus Kristus. Sånt har faktiskt hänt i modern tid också. I Afrika har jag läst att det har dykt upp människor på stora väckelsekampanjer och varit utklädda till Jesus och lurat massor av människor. Förskräckligt, va? Så det ska vi inte belura det. Det blir synligt med stor makt och härlighet. Och dessutom finns det en sida i det här då som vi var inne på förut. Om vi slår upp uppenbarelseboken. Det får vara det sista vi läste. Jesus kommer inte ensam. Det gjorde han första gången, va? Den här gången har han någon med sig. Ska vi läsa? Uppenbarelseboken 19. Och 19 vers 11. Mm. Och utan att förklara varför så tror jag att det som beskrivs här nu, det är när Jesus ska sätta fötterna på Oljeberget. Då. Därför att alldeles efter det här så kommer tusenårsriket och han besegrar den här falska kristusgestalten. Men jag ska förklara mer nästa gång. Men från 11 versen. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst och han som satt på den heter Trofast och Sann och han dömer och strider i rättfärdighet. När Jesus kom första gången redan in i Jerusalem på en åsna, va? Nu kommer han på den vita hästen. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bara många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod och det namn han har fått är Guds ord. Sen kommer det. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar och de var klädda i vitt rent linnetyg. Och ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med och han ska styra dem med järnspira. Och han trampar Guds den allsmäktige stränga vredesvrimpest och på sin mantel, på sin höft har han ett namn skrivet, konungas konung och herrarnas herre. Alldeles uppenbart att Jesus kommer tillbaka. Han har honom med sig, de himmelska herrarna. Och då kan man fundera på vilka de är. Det skulle kunna vara änglarna som vi läste i Matteus 24. Men jag tror faktiskt att här beskrivs församlingen. Som är uppryckt och förvandlad och återvänder tillsammans med Jesus. Därför att det står här om vitt och rent linnetyg. Och alldeles innan i 8 versen så beskrivs det här linnetyget. Åt henne, lammets brud, har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är den heligaste rättfärdighet. Va? Så att jag tror att det här är en beskrivning av när församlingen återvänder med Jesus. Ett ord till. Judas brev, det läser vi inte ofta. Judas brev, det är kort. Judas vers 14. Och där står det om en gubbe som heter Hanok. Han levde bara några generationer efter Adam och Eva. Och han var profet. Och han sa något väldigt intressant. Redan där så sa han så här. Hanok står det där. Har i det sjunde släktledet efter Adam profeterat. Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga. Vilka är de heliga i Nya testamentet? Ja, men det är du och jag. Vi köpte med kungens blod och helgade. Så vi ser här. Vi rycks upp honom till mötes. Vi får återvända tillsammans med honom. Och sen kommer fortsättningen. Tusenårs riket och alla de här bitarna. Men det får vi ta mer nästa gång. Ja. Någon fundering, fråga. Diskutera någonting innan vi går hem.
Det är framtid vi har.
Ja, det är fantastiskt.
Det vore fantastiskt att ha alla de här tidstecknen uppskrivna. Och fick av dem.
Ja, just det. Ja, precis.
Det är så många som...
Ja, det ska bli spännande att se när det sker.